Som ni alla vet så är vi från Fotboll i fotboll sponsrade av medarbetarna och är otroligt tacksamma över det. Och vill bara passa på att säga, vadå?
Stort tack, för de har verkligen hjälpt oss till att ta nästa steg som vi har varit inne på väldigt mycket nu och som vi kommer fortsätta trycka på. Så har vi fått möjlighet att kunna göra rörligt material, alltså på YouTube. Vi kommer kunna göra olika serier där. Vi ska spela in avsnitt när vi möter allsvenska spelare i fotboll. Livepodd, vi kommer göra en målvaktsresa med dig och även mycket mer. Så att, gå in där och följ oss där, och det är medarbetarna som har gjort det möjligt, som är en naprapati. Så det är bara att gå in och kika på deras hemsida.
Precis, är det så att det strular med kroppen, hör av er till dem så fixar de biffen. Du lyssnar på Fotboll i fotboll och vi är tillbaka med del 2 på omgång 2. Och det är 3 matcher vi ska ta oss igenom, samtliga måndagsmatcher. Och jag befann mig på en av dem, så jag ger ledarpinnen till dig på de 2 första och fyller väl på med det jag kan göra.
Vi inleder väl med Värnamo Gais då, tycker jag. Först och främst så spelades den här ju på Borås Arena i och med att Finnvedsvallen inte är spelklar. Och tycker det är förfärligt av Värnamos kommun att inte ta hand om planen med tanke på hur mycket de brinner för klubben, de som jobbar där, och att de inte kan få sköta det. Och på något sätt så blir det att det känns lite som att Gais har en hemmamatch här, för att de har närmare till hemmaplan, eller till Borås Arena. Och jag tycker det speglar lite matchen, att det känns som att det är Gais som tar initiativet och att det är de som är hemmalaget på något sätt. Så jag tycker ja, men det, man hittat samman
det där. Det blir väl ett mentalt spel för Värnamo, och mycket negativt kring matchen säkert inför, och det sätter väl lite käppar i kugghjulen, och inga supportrar där på plats, eller inga, men några i alla fall. Väldigt få kontra om man hade spelat på hemmaplan, så jag kan tänka mig att det blir ett störningsmoment, att man inte har full fokus på matchen. Mycket negativt kring den i alla fall.
Ja, och sen man tappar ju också sin hemmaplan helt enkelt. Att man spelar på sin hemmaborg, och nu är det Gais som kommer till Värnamo. Nu är det liksom en neutral plan, och det var mer som att Gais tog över den och gjorde den till sin hemmamatch.
Och det har ju varit mycket skriverier från vår kära vän Enes kring det här. Att det är lite skämskudde på Värnamo kommun, som du sa, att det är en klubb och det är personer, eldsjälar som har verkligen lagt ner tid och själ och allt på det här, och har fått resultat med sig också. Som det minsta man kan tycka är att de lägger lite tid på planen. Jag såg även i kommentarerna från en Twitter-användare, eller förlåt, X säger man ju nu för tiden, att det var en Division 5-klubb i Värnamo som faktiskt hade en kanonplan. Vilket gör det ännu mer frustrerande, måste jag tänka mig.
Okej, okay, jag missade det. Ja, jo, men verkligen. Fan. Alltså där måste de fan göra någonting åt. Det måste bli bättre. Det kan inte fortsätta vara så här. Att de inte får spela på sin hemmaplan.
Nej, men det blir lite så att klubben är redo för allsvenska, men kommunen förtjänar det verkligen inte.
Nej, men lite så. Men åter till matchen så, ja, jag var ju inne på det. Att det är Ligai som tar över, och det känns inte som att det är ett lag som har förlorat en hemmapremiär med 4-0. Tycker att de egentligen är bättre än Värnamo matchen igenom. Jag tycker August Wengberg, jävligt fin match. Han stänger Gustav Engvall mer eller mindre hela tiden. Och man ser den här glöden i honom. Och ja, men det är väl så man kan sammanfatta matchen. Och sen kommer ju 1-0 via ett inlägg, där Värnamos backlinje samtidigt är väldigt passiva. Jag tror att bollen flyger upp i luften. Och det är liksom som att alla backar kollar på varandra och tänker, vem ska ta den? Men då är istället Al Holmström där och smäller in den. Och jag vet inte med Värnamo. Jag tycker att Ja, man får ge dem lite tid, men det är mycket som inte sitter ihop där. Och jag tycker väl att, nu gör ju till exempel Kotto en fin prestation individuellt. Han har många fighter med Ale Holmström och försvarar sig bra. Men om vi kollar på Värnamo från förra året, så saknar de, alltså de saknar Oskar Johansson, de saknar Grostanisic, Viktor Eriksson. De har en ny målvakt, Viktor Andersson, istället för Rashid i mål. Alltså det är en ganska, alltså det är en central linje som saknas. Det är många spelare som är borta. Det är Albion Ademi som är borta också, som var väldigt bra i Värnamo förra året. Och det är nog lite det de lider av, skulle jag säga. Att det är väldigt mycket nytt, och framförallt att det är en ny målvakt och ett nytt mittbackspar. Det gör det jobbigt för dem. Och samtidigt när Gajus kommer ut med den energin och så bra som de ser ut och med den viljan, så blir det för jobbigt för dem.
Nej, men ett styrkebesked för Gajus, för jag inför hade jag nästan skrivit ner att de hade 0 poäng efter 2 omgångar. Och jag börjar faktiskt komma in på tanken att Värnamo kanske kommer att blanda in sig i den här fighten, mycket på grund av det du säger, att man har ju tappat mer eller mindre 50% av laget. Plus huvudtränare och assisterande tränare och många fler.
Ja, ja men verkligen. Och sen är en annan, en liten snabb diskussion kan ju vara också att Jakob Elav har ju kommit in helt fel, guys. Jag tycker Ale Holmström bevisar återigen i den här matchen att det är han som ska starta på topp. För att man hörde väl lite diskussioner inför om att han var lite för svag för allsvenskan. Jag har inte haft så superbra koll på honom, ska jag säga. Men det jag hörde i alla fall under försäsongen var att det var där man behövde förstärka. Men jag tycker att han har en X-faktor i att han kan verkligen smälla in de här bollarna som, ja, men dimper ner i straffområdet. Och ja, men vi såg matchen mot Degerfors borta i Svenska Kuppen också. Att det är han som vänder matchen mer eller mindre själv genom inlägg och skarvar in den på nick. Så att jag tycker att han har en X-faktor som är nyttig för guys.
Han är en straffområdesspelare i alla fall. Det kan vi enas om. Men sen är ju stora frågan över 30 omgångar om han kan göra nytta utanför straffområdet då för dem.
Jag vet, det känns som att Jakob Elav har inte samma... Jag tror att guys kommer nyttjas mer av att ha honom just kring den straffområdeskillen han är, till skillnad från Jakob Elav.
Håller med dig.
Och 2-0 målet är väl lite liknande. Det är ett passivt Värnamo-försvar. Ett inspel där Milanovic får smälla dit den. Han står nästan ren egentligen. Det är ett bra avslut, men... också lite passivt ändå, skulle jag säga. Och, ja. Det är lite i Värnamo straffområde det avgörs, skulle jag säga. Sen tar det ju bara några minuter, så reducerar Värnamo och håller kvar dem i matchen genom ett inspel in i offensiv box. Vänder omkring, solklar straff. Selkovic bombar dit en lite märklig situation där. Där Krasnici, ja, jag vet inte, hoppar till typ och den går under honom. Men ja, efter den perioden så är Värnamo ganska bra och kommer in i matchen bättre. Men fortfarande, de har sett över hela matchen inte jättemycket att säga till om. De har väldigt många skott utanför straffområdet. De blir stängda i de ytorna de vill komma in i. Om vi går vidare lite till andra halvlek, så har Simon Tern till exempel ett fint... Han kommer runt på kanten, spelar in den snett bakåt till Wendersson som får någon typ av felträff och smäller den 20 meter över. Alltså i sådana lägen måste man göra mål, och det var liksom en av få de fick som faktiskt var där ska de göra mål. Annars är det bara utanför och de blir ganska stängda, och det är ett guys som håller ihop och kämpar för varandra.
Ja, tre enorma poäng för guys. Som sagt, det är sådana här matcher de behöver göra... prestationer som ger en utdelning i poäng och kanske till och med kan säkra kontraktet via dessa matcher. Så otroligt starkt av dem.
Ja, men verkligen. Fortsätter de spel så här, så kan de ju ta sådana här segrar. Det är nog viktigt för dem att få det här första målet och sen vara lite cyniska och backa hem och kämpa för varandra. För man såg att den glöden och den spelartruppen, de trivs med den typen av situationer. Det var det jag upplevde i alla fall.
Känner vi oss färdiga?
Ja, inte så mycket mer som du säger. Jag vill ge Värnamo lite mer tid, för det är väldigt mycket nytt. Men ja, många frågetecken är det, det måste jag erkänna.
Vi hoppar till Guldfågeln Arena där Kalmar tar emot Sirius. Som är en väldigt tight match. Det ska vara en väldigt tight match. Jag tycker de här lagen slåss om samma platser i år. Och bevisligen var det en väldigt tight match också, eller hur?
Ja, jo men verkligen. Det var ju in till sista sekund egentligen som det avgörs. Ja, alltså den här matchen var väl... Men om jag börjar med Kalmar-perspektivet så tycker jag att där liknande där med backlinjen. Jag tycker att...
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Det känns inte som det sitter ihop målvakt och backlinje på samma sätt som det gjorde innan. Och du straffas lite av Brolin för att han slår lite längre nu. Alltså nu är det inte lika mycket att han spelar en kort och sätter sig i farliga situationer. Men det är när man väl slår den långt, då går den liksom över sidlinjen och den går inte till rätt person. Det är många situationer som blir lite svajiga för att ja, det känns inte som att man sitter ihop på samma sätt. Och jag tycker också att det är en stor del till Lars Sätra och Sjöstedt som, jag vet inte, de känns inte lika självklara med varandra längre. Innan kändes det som att det var stängt många gånger, men ja, nu hoppar jag lite snabbt i slutet. Men i slutet så ser vi liksom bevis på det att så här, det är ni som ska hjälpa till där. Det är inte en stackars ytterback som ska fightas med en 2 meter lång kille. Så där är en stor del där det brister för Kalmar tycker jag. Men överlag i matchen så det är en ganska dålig gräsplan och det blir väldigt hattigt och trubbigt och det är ingen av lagen som riktigt får matchbilden där de vill. Jag tycker att jag skulle nästa nu svär jag kanske i kyrkan här, men jag skulle nästan hellre vilja se den här matchen på konstgräs faktiskt, för det blev väldigt mycket 50-50 dueller som förlorades på mittplan. Ibland så spelar man upp den på mittfältet, men det blir någon kanske för lång boll, någon lite för kort boll. Det är en väldigt stabbig första halvlek helt enkelt, och den enda läget är ju egentligen när det blir en lång boll på Salic som nästan ska göra mål där, som är farlig i första halvlek.
Ja, det är en otrolig boll av Leo Valta, men jag minns rätt att det var han,
ja, det var det,
som slår från egen planhalva alltså på pricken där man vill att den ska landa nästan. Sen är det en studs innan han hinner ta avslutet. Och ja, där borde han kanske vara lite mer klinisk. Men det är svårt att klaga på när han gör 2 sen också.
Ja, så är det ju. Nej, men sen om vi återgår där till diskussionen kring...
Men en sak, är mattan så jävla dålig?
Ja, jag skulle nog säga att den var ganska nedtrampad. Det
nej,
såg ut
vad har
som
vi,
att...
Vad har vi för krav på planerna i april?
Nej, det är klart... Jag tycker fortfarande att matchen ska spelas där. Men jag tror att lagen blir lite hämnad av det. Att den spelas på en ganska halvkrass matta. Sen är det klart att det ska se bättre ut än vad det gör. Men jag tror att mycket av varför det blir så är lite på grund av just gräsplanen. Det tror jag i alla fall. Men där kring anfallsparen, eller från trion i Kalmar, så är det fortsatt Simon Skrabb som är väldigt ur form. Jag tycker Jonathan Ring och Trenchkov gör en fin match. Och det är lite Simon Skrabb som hamnar utanför. Han måste komma upp i nivå nu. Med tanke på att han är kapten och hur bra han var förra säsongen. Så måste han vara bättre.
Ja, poängskörden är, jag har ju inte riktigt att relatera med kaptenen, men att man är kapten. Men den stora frågan var ju när man kollade på Kalmars anfallsuppsättning, att kommer Simon Skrabb kunna ta det här ansvaret och kanske vara ännu mer produktiv när det gäller poängen i år? Kommer han kunna ta ett ytterligare steg? För det är det som kommer krävas utifrån vad Kalmar har för vapen. För gör Jonathan Ring och Trenchkov en bra säsong så kommer det ändå inte räcka för Kalmar.
Nej, nej, så är det ju. Men i alla fall så är det ju Kalmar som är 1-0 målet och kommer i minut 70. Där Simon Skrabb spelar den tillbaka till Jonathan Ring. Där jag tycker att det är en ganska tydlig pass ändå. Vid första ögonblick trodde jag att det var ett ganska dåligt skott som gick fram till Trenchkov. Men jag upplever nog att det där är en pass. Och som enkelt rullar det 1-0. Och det är lite härifrån jag tycker att Kalmar brister också. För de gör byten för att stänga matchen. Men jag tycker de slarvar lite i sin höga press. De låter Sirius få hålla mer boll än vad de egentligen borde. En stor del till att Sirius också går vinnande i den här matchen är faktiskt Sjögrells inhopp också. Som får göra nästan vad han vill. De kan inte ta bollen av honom och han får stå och måtta in den på en 2 meter lång Salic som nickar in 1-1. Också rätt passivt av Kalmar att inte gå upp på honom där. Nu kommer han in lite för sent, vilket gör att den styrs på honom in och man är inte tillräckligt nära honom, så han får nicka in den. Och sen i sista minuten så stannar Sirius nästan upp spelet. Spelar bara tillbaka den. Slår in den igen. Arash Jafapur står på bortre ensam med honom. Och nickar den på Brolin och slår in returen. Också återigen jättepassivt av Kalmar och tillåter det hända.
Det är lätt att dra de jämförelserna att det är lite Wessam Abouali vibbar över Salic just nu. Fullt förståeligt att man gör dem. Det är nästan på identiskt sätt att man kommer in och är, eller att han kommer in och är en så pass tongivande spelare i just målgörandet. Häftigt av Sirius och deras scouting-team får man väl säga. Att de på nytt hittar en sån här anfallare som kan göra det lilla extra.
Ja, men han ser ruggig ut faktiskt och... Nej, oerhört tunga boxen. Det är väl lite det som är skillnaden med Wessam. Är att Wessam var väl lite mer att han kunde smälla upp bollen i nättaket. Liksom, ja, men där mot BP borta. Och Salas är väl lite mer tyngre i straffområdet och jävligt stark på huvudet. Så lite annorlunda det, men det är som du säger. Det är ju fortfarande två killar som
två
verkligen...
Två målskyttar.
Exakt, som har näsa för mål.
Och ja... Jag tyckte det var lite larvigt hur långt ner man la Sirius inför allsvenskan bara för att man har tappat de här två spelarna. Och jag, i och för sig, det är förståeligt, för det är, den stora frågan är vem ska göra målen? Men nu har man fått det på kvitto här att det är Salic.
Han kommer göra många mål i år. Och Leo Valt har ju kommit in jättefint också. Han gör återigen en jättebra match. Så jävla fin med fötterna och... Bra med både höger och vänster fot också. Nej, ruggigt bra spelare.
Har vi någon mer?
Ja, nej, bara dåligt av Kalmar. Alltså, återigen. Man ska inte kunna... Man ska i alla fall komma därifrån med en poäng i alla fall, tycker jag.
Ja, de var en tuff inledning. Och Henrik Jensen, om år 1 var tufft så tror jag det här kommer bli ännu jobbigare faktiskt. Man gick i alla fall in för en säsong in med en anfallare. Jag tycker det så saknas rätt rejält här. Och sen att backlinjen och målvaktsspelet inte alls är samspelt. Det talar inte för dem mer direkt. Det är också en styrka man har haft tidigare.
Jag är helt enig.
Vi tar oss vidare till en match som jag har lite koll på i alla fall. Kan man ju tycka i och med att jag var på plats.
Ja.
Även fast man på något sätt... blev helt frånvarande. För det var en cirkus till match alltså. Och ens nerver gjorde det stora spelet. Ett stort, stort test för min skalle kan jag säga, den här matchen var. Och det är en match, först och främst fantastisk tifo och inramning. Och man kände att det var premiär. Det var fantastiskt att uppleva det. Återigen, att allsvenskans tifogrupper håller högsta klass, det får vi på facit här.
Ja, verkligen.
Och inramningen var fantastisk och Djurgården inledde starkt tycker jag. Man styr och ställer ganska bra ända fram tills man faktiskt bjuder på 1-0, mer eller mindre. Jag tror det är Gulliksen som tar sig förbi några gubbar, sen driver han lite för mycket innan han släpper bollen. Eller han släpper ju inte bollen utan han tappar den på mittplan mot Chilufya. Och det är en spelare som man känner till på Tele 2 att man får inte bjuda honom på sådana här lägen. Som om det inte vore nog med att Gulliksen tappar den på mittplan. Miro Teno halkar och ja, Chil stänker in boll jäkeln.
Ja, väldigt passivt av Gulliksen att inte släppa den tidigare där. Ja. Hela den situationen börjar ju egentligen med Gulliksens bolltapp egentligen. Och därifrån så går det ju fort med Chilufya. Man måste väl komma lite närmare honom i den situationen, tycker jag. Men det är väl egentligen det enda de har fram till dess.
Ja, det är inte så mycket som har hänt under hela matchen. Det kommer från ingenstans, den här chansen. Innan det så är det lite alltså att man testar Linde. Mycket fasta situationer som Djurgården inte får utdelning på. Man vinner dem men man får inga riktiga farliga chanser på det. Nej, men det kändes som mentalt att Djurgården hade häcken där de ville. Men sen vänder det på grund av den här situationen där Chile trycker dit 1-0. Sen blir de farliga. Lajoni får någon uppryckning i matchen. Och inför andra halvlek så känner man att Djurgården har nog koll på det här. Men man har bjudit in häcken, har man gjort. Och något jag hade tänkt att ta upp nu också är att Lidsholm och Albin Ekdal är fortfarande ett stort frågetecken kring när de spelar tillsammans. Jag tycker de stryper varandra lite. Att man vill stå på samma plats. Jag vet inte, jag tycker Lidsholms spel... på något sätt kvävs av Albin Ekdal och
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag är fortfarande jättefrågosam kring att de två ska vara på plan samtidigt.
Ja, nu hoppar ju Mange in här på slutet. Jag vet inte, är det han eller Sabovic som kanske ska in där?
Jag vet inte. Nu har man ju sett Mange alldeles för lite, men jag gillar ju Mange väldigt mycket. Så jag tycker ju att han borde vara bättre än vad Albin Ekdal har presterat. Alltså, sämre än så här kan han inte vara, för jag tycker Albin Ekdal inte har gjort mycket rätt i Djurgårdströjan sedan han anslöt. Och är det så att fysiken inte är där än, nej men då ska han inte vara på plan. För jag tror inte Manges fysik är sämre än vad den brukar vara. Det är ganska liknande där dock. Alltså Mange är också en mittfältare som vill ha bollen på fötterna i majoriteten av matchen. Så Lidsholm, oavsett vem han ställs med där, så tycker jag att de, när jag sagt det väldigt ofta, de kväver varandras styrkor på något sätt. Därför är Rasmus Schiller den mest optimala. Och nu kommer vi inte få uppleva det på väldigt lång tid. Men det är därför det har funkat. De kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Så därför tror jag att Sabovic kommer vara nummer ett, att han kan gynnas av Elisholm.
Men en grej som jag noterade från första halvlek, jag hade ju som sagt lite mer fokus på de andra matcherna, men när Lucas Bergvall får sitt gula kort för att han slår handen i marken, det tycker jag faktiskt är, yeah, det är faktiskt förfärligt. Jag vet att det är inte domarnas fel, att det kommer högre uppifrån, men att man inte ska få visa känslor stryper så jävla mycket känslorna kring, alltså, en fotbollsmatch. Alltså, ska man behöva gå runt och tänka på att man inte får, ja, men slå handen i backen eller få visa känslor? Det där tycker jag är riktigt jävla dåligt beslut, den som har tagit det.
Ja, men det jag ställer mig, alltså, den stora frågan för mig då är att Simon Gustafsson gör väl minst samma sak 3-4 gånger senare i matchen. Vart är hans gula kort? Och den här matchen är faktiskt en domarinsats som är lite svagare i mina ögon åt båda håll. Jag tycker han kommer helt fel in i matchen och på något sätt publiken blir onödigt arg. För att det är mycket konstiga situationer, det är många inkast som döms fel åt båda håll. Det är många situationer man hade kunnat släppa som man tar, så att det blir dåligt flyt i matchen. Spelarna blir irriterade, alla kring matchen blir irriterade. Det känns bara onödigt, många situationer. Sen har vi straffsituationer. Ena blir straff, andra blir inte straff. Ja, jag vet inte. Den här tycker inte jag är bra utförd.
Nej, men det var väl väldigt mycket fram och tillbaka också, det som du säger, att det var väl lite inkonsekvent, kan man väl kalla det. Att det kändes verkligen som att, ja, men du dömer en grej för det, men sen blir det inte för den andra saken. Så som du säger där med Bergvall och Gustafsson, och sen är det en straff som blir på grund av hans, men inte den andra som var hans. Alltså, ja, väldigt mycket så här dubbla budskap i sina domslut. Ja.
Men det blir en bra match ändå. Men ja, det var ju en grej jag lade märke till på 2-0-målet. Om vi ska stanna på domarens insats. Att här har vi ett väldigt stort exempel på att Simon Gustafsson uttrycker känslor utan att bli bestraffad. Han står väl och pratar med Alakim i kanske en halv eller till och med en hel minut innan hörnan slås. För att han tycker att han blir orättvist behandlad på plan. Att alla rycker och sliter i honom, men faktum är, Simon, är att du har den spelstilen också när du inte är bollförande. Så det blir ett irritationsmoment. Och som om det inte vore nog, så blir 2-0 på hörnan direkt efter. När Julius Lindberg smäller dit en volley på ett väldigt snyggt sätt.
Ja, fantastiskt avslut faktiskt. Tycker överlag att Häcken har väl många ganska fina individuella prestationer i den här matchen.
Ja, det är lite det som har saknats. Premiärmatchen så stämde inte riktigt spelet. Vissa som försökte ta tag i matchbilden och genom att göra egna grejer, det gick inte hem det heller. De får väl till ett ganska bra grundspel den här matchen. Får hålla i bollen vilket de vill. Det och de individuella prestationerna är väldigt bra den här matchen.
Mm. För på försäsongen var väl Lundqvist lite ur form. Eller inte riktigt kommit in i det i alla fall. Han gör en ganska fin match. Simon Gustafsson lika så. Lode gjorde en ganska bra match också. Ny.
Lindahl tycker jag var bra i första halvlek. Han och Lajoni verkar ha fått igång ett samarbete.
Ja. Och så har du Julius Lindberg också som smäller in en volley på det här sättet. Så att, ja, ett steg i rätt riktning trots att de inte avslutar matchen på bästa sätt.
Sen sker ett byte. Lode, som du nämnde, han gick ut i kramper och allt vad det var. Och in gick Inosa som trycker dit 3-0. Och det måste vara en skön känsla för honom att få en bra start i Allsvenskan i Häcken 3.
Ja, verkligen. Ja, om man blir köpt av för den summan, så är det klart att man har en typ av press på sig, och då måste det vara skönt att få tidigt hål. Men samtidigt, fan, det var en jävligt bra räddning på skottet innan. Jag tycker inte den tas upp lika mycket. Men Videll sätter, det är väl Lajoni som...
Det är på Lajonis skott, va?
Ja.
Lajoni var en plåga nästan genom hela matchen, tycker jag. Efter att Häcken gjorde sitt 1-0 mål så skapar han rätt mycket chanser utan att få utdelning. Men ja, jo, han räddar den väl ganska långt ner vid stolpen så att den styrs ut till Inosa.
Ja.
Sen sker det ett trippelbyte från Kim och Tolles sida där Terkelsen, Haris Radetinac och Tokmak kommer in. Och här ska jag inte outa Malik, men här skrev han privat till mig att ja, ett trippelbyte som att det ska ändra matchen. Det gör det. Alltså hela matchbilden ändras här. Sistnämnde Tokmak kommer in och trycker dit både 1-3 och, eller jo, 1-3 och 2-3. Och helt plötsligt är det match igen.
Ja, ruggig kvalitet på första målet och även som du sa på andra målet där det finns vissa spelare som kanske hade missat det läget. Men ja,
alltså... ja, den är svårare än man tror att den studsar in mot anfallande spelare på det sättet och att rappt agera och få in den snabbt i mål, det är svårare än vad man tror.
Ja, men det avslutet på första målet, det visar ju på alltså, en oerhörd kvalitet. Och...
ja, och det är det han är värvad för. Ja. Han ska vara en, alltså, det lilla extra. Han ska göra stor skillnad i det här laget. Och gör man 2 mål på 10 minuter eller vad det är, då visar man ju på att man besitter en hel del.
Han gjorde ju 2 mål på 2 minuter.
Jo, men jag tänker över hela matchen.
Ja, okej, okay, ja. Nej, men, och sen måste man ju slänga en känga till Ere Lausen, tror jag, som där vi Tokmaks andra mål, när han ska driva bollen och egentligen bara skiffla iväg den, men där han bara stabbar på den och tappar den och sätter sina lagkamrater i en oerhörd taskig situation där Bergvall driver igenom och skjuter och så in på returen där. Och, den situationen ska inte uppstå från första början ens.
Nej. En väldigt rolig detalj är ju att Simon Sandberg kommer in i 87, matchminut 87 och det står 3-0.
Okej, okay, och det han släpper in 3 direkt efter. Ja.
Ja, den kan inte vara skit.
Nej, den måste vara oerhört sur.
Nu är det inte hans fel, något av målen tror jag inte, men ja, att gå -3 på 10 minuter, så ja, det kan inte vara kul för skallen på honom.
Nej, särskilt när man har värvat en kille på lån på hans position också, som han vet att han hamnar lite utanför, får komma in och kanske stänga då, men att det slutar i helt tvärtom.
Ja, nej, men sen kommer den här situationen som blir väl den stora snackisen. Haris skjuter ett skott som ska träffa Lundqvists arm och det blir straff. Nu vet jag inte riktigt om den tar på armen och det ska vara straff, men det känns nästan som att det blev en komplettering för Alakim,
ja,
i och med att han missar straffet först. En kompensation, precis, sorry. Att han ger den här straffen för det han har missat tidigare i matchen och att han faller lite för trycket kanske.
Ja, så är
det. Och det blir straff.
Så jag vet inte om det var han som faktiskt tog beslutet eller om det var linjedomaren. Jag tror att det var linjedomaren.
Jag har kollat om på det. Jag ser inte någon flagga som viftas.
Nej, jag vet inte om han ropar i...
nej,
micken.
Så kan det ju vara. Det har ju inte vi någon aning om.
Nej, det är svårt.
Men det är en svår situation för bollen går ju en viss riktning. Sen efter att den tar på Lundqvist går det ju ner i backen och då är det ju lätt att tro att den är på handen.
Ja, men samtidigt vill jag också säga att man ska inte hamna i den här situationen där det ska avgöras på det här sättet heller. Jag tycker att Häcken redan har fuckat upp för sig själva att de liksom förtjänar det på något sätt. Jag vet inte. Det är klart att de... i sura, för de går ju därifrån med 3 poäng om de inte får en straff emot sig, såklart. Men att de ens sätter sig där i första början är ju deras egna fel. Det känns nästan som att Djurgården hade lika gärna kunnat nicka in den där hörnan och det var 3-3. Alltså så jävla dåliga kändes de under den perioden. Eller så bra kändes Djurgården i den perioden. Hur man vill vända det. Men det var ju så det var i slutet där.
Ja, nej, men faktiskt jag håller med dig. Det känns som att inget kunde stoppa att det skulle bli 3-3 oavsett om det skulle vara via straffspark eller hörnan efter som du är inne på. De får gråta hur mycket de vill, men de satte sig i den här sitsen alltså på riktigt på grund av sina egna misstag. Sen är ju Danielsson helt iskall. jag kan inte förstå hur man kan vara så kylig som man är på straffsparkar faktiskt. Nej. Han har testats rätt rejält med straffsparkarna. Det är i kuppen mot AIK. Det är 94 minuten nu mot Häcken. Det är mot Göteborg i allsvenska premiären. Han lägger den väl i mitten alla tre, eller?
Oh, jag kommer inte ihåg straffen mot AIK. Nej. Faktiskt. Men han sa ju det i studion efter matchen att han visste att de hade haft koll på att han la en straff i mitten senast, så därför gick han dit igen för att de inte skulle förvänta sig det.
Det är såna jävla mindgames, så det är sjukt. Och det är en konst i sig att vara en straffsparksskytt.
Ja, verkligen. Jag tycker dock att Linde faktiskt gör också en fin match i övrigt. Håller du med då?
Ja. Det är en målvakt som håller högsta klass i den här serien. Alltså, jag vet att vi har pratat med många målvakter och en sak som har fastnat på min näthinna, det är när Eskelinen säger att en bra målvakt utstrålar verkligen att han är en bra målvakt bara genom sättet han rör sig på. Och det är precis det Linde gör. På något sätt ger han en trygghet bara när man kollar på honom på uppvärmningen och i matchspelet. Han behöver inte göra någon räddning, utan han ser bara jävligt proffsig ut hur han rör sig. Och inget av målen är ju direkt hans fel. Det är som du säger, Tokmak smäller den i krysset typ. Andra målet gör han ju en fin räddning på Bergvalls skott strax utanför straffområdet.
Ja, han lämnar inte en jättelätt retur heller. Det är ju någonting man skulle kunna klaga på, att han styr den direkt ut. Men vad fan ska han göra liksom, när du har ett skott så nära in på och han gör den faktiskt ganska jobbig för Tokmak att slå in.
Ja, nej, och sen är det en straffspark.
Ja.
Så det är hårt att lägga tre mål på honom den här matchen.
Nej, och sen fin med fötterna också. Alltså, som jag nämnde det med Lode och med Simon Gustafsson. Och hittade fint liksom, rull bakifrån där.
Mm. Nej, men fantastiskt bra med fötterna. Och det kan vara seriens bästa målvakt.
Ja, faktiskt. Ja, jag håller med.
Det sa jag ju faktiskt redan i premiären mot Mjällby. Att det är två av seriens bästa målvakter. Mm. Och nej, jag håller med dig helt. Linde imponerar. Och då har han släppt in 4 mål på 2 matcher. Då har man något att tänka på ändå.
Ja, och släppt in 3 på, vad sa vi, några 8 minuter typ.
Ja. Nej, men det är lite tragiskt för eller med tanke på hur bra han är.
Ja. Men en öppen fråga då. Hur känner du, alltså är det bara positivitet kring den här matchen just med tanke på vändningen, eller är det...
Nej, herregud, det kan ju inte bara vara positivitet kring en match där man ligger under med 3-0 på hemmaplan. Det gick ifrån att vara största besvikelsen på länge. Att känna sig så utspelad. Man var ju inte utspelad heller, utan man blev straffad på det sättet. Utan att egentligen komma på en anledning hur det här har gått till. Det är bara small när det väl blev mål. Alltså, de var så effektiva och vassa så att man satt och funderade på vad är det egentligen som händer. Men vilken styrka. Alltså, det är inte många lag, om ens något lag, som kan vända ett 3-0 underläge på bara 8 minuter. Så det är ju en grej man tar med sig, att vilken lagmoral, och framförallt att man inte ger upp trots att det står 0-3 i 87 minuten. Man visar på en vilja att ge ett försök i alla fall. Och sen när man får in 1-3, då blir det ju match.
Och då är det ändå 2 mål som ska göras. Nej, just den biten av mindgamet, eller vad ska man säga, av det mentala spelet är ju oerhört starkt. Och det visade ju Djurgården även mot AIK också. När de släpper in ett mål i sista sekunden och så går det till förlängning och straffar, men det är ändå de som går vinnande ur den matchen också. Så att, just den biten tvekar man inte på kring Djurgården just nu.
Och det är något man har varit inne på, att det känns som att den här gruppdynamiken är tillbaka där den var en gång. När de var ute i Europa, det kändes som att alla var vänner med alla och att de gör det för varandra. Och här är ju nästan ett bevis på det igen, att gruppdynamiken är där. Och det är det Djurgården är duktiga på. Och jag tror att när säsongen är avslutad så tittar man tillbaka på den här poängen och kanske ser att den var ganska avgörande ändå. Nu kanske det inte handlar om en titel eller så, men det kanske är en viktig poäng i striden om en Europaplats. Whatever. Det är oavsett är det viktigt att få med en poäng.
Mm. Nej, jag håller helt med. Vad tror du gör med Häcken nu framöver?
Ja, det blir ju en frustration. Alltså, det är... Förstå hur glada man är att få med 0-3 mot Djurgården på Tele 2. Det hade varit jävligt kul för den gruppen att vända på det negativa. Nu blir det mycket, man grinar illa för straffsituationen. Man grinar illa för att man tappar en 3-0-ledning. Alltså det, ja, det kan inte vara kul.
Ja, man går ju liksom lite från att känna sig oövervinnlig till att, eller man, egentligen att man går där, hade man vunnit med 3-0 hade man känt så här, fan vad bra vi är. Nu går man ju runt där och vet att, ja men leder vi med 2-0, då kanske vi kan tappa det. Jag tror att det kan sätta sig lite, lite som du säger att i slutet på säsongen när Häcken kanske har en avgörande match och de leder med 2-0 så bara, fan vi har ju tappat det här förut, det får inte hända igen. Det där, bara en sån här match kan sätta sig i slutet av säsongen på just, ja men bara på grund av det här, tror jag.
Ja men det blir lite hjärnspöken av det, det blir det.
Jag vet inte om jag gör för mycket av situationen, men jag tror absolut att det kan hända.
Nej, det är inte alls bra att ha det i bagaget, så är det ju.
Nej.
Och jag tror de själva också vet att den här straffsituationen är inte det viktiga i det. Det är att man verkligen bara fallerar i slutminuterna som enhet. Och ställer stora frågan, vad är det vi gör fel?
Nej. Jag tror man tar med sig det positiva också, hur faktiskt mycket pass bättre man har blivit i... på den här korta tiden sen Svenska Cupen också. För övrigt, just det här glömde jag säga inför. Jag vet inte om du har sett det efterhand, men Paco, Paul-Arne Johansen, Häckens tränare, gick ju ut inför när de intervjuar på sidlinjen och sa att det är en fin gräsmatta här idag.
Åh, oh, herregud. Ja. då har han inte ens gått och känt på den.
Ja, väldigt fin gräsmatta här idag.
Nej, men då... Ja, får man ju kolla upp hans förståelse över gräs och konstgräs. Ja, ja det var svagt.
Ja, det var...
Man är... Ja. Ja, nej men det... Ja, fan. Någon får ju faktiskt prata med honom under det. Mer än så är det ju inte, det är bara en rolig grej för sig.
Ja.
Ska vi avsluta med våran hockeyassistliga som har fått en ledare efter 2 omgångar?
Ja, och frågan är, alltså det kanske blir lättare alltså när det har gått några omgångar, när det blir en skönare tabell. För just nu är det liksom halva serien som står på en. Det är ju faktiskt en spelare som du säger som står på 2, och det är Anton Saletros. Utöver det är det ju halva serien nästan som står på en.
Ja, nu lät det som han kommentatorn som säger Saletros.
Ja, råkade jag säga Saletros. Ja, Saletros. Ja.
Nej, men... På förhand är ju han ett av namnen som man har haft som favoriter. Det är Saletros, Oskar Johansson har man i tanke, Lidsholm, någon från Malmö kanske, Nanasi.
Ja, du kan ju ta vem som helst. Stigulärsson står ju med på den här också, bland annat Botheims.
Ja, men Saletros är ju en av förhandsfavoriterna. För det är, han ligger ju ofta bakom spelet som går till en målchans.
Ja, så är det. Ska jag rabbla upp alla eller ska vi skita i det? De får gå in och kolla.
Vi kan inte rabbla upp alla. Nej. Det är som sagt, som du sa, det är halva ligan.
Men de som lyssnar och faktiskt inte följer oss på sociala medier eller så kan ju gå in på vår Twitter och Instagram och kolla i alla fall om de är intresserade av vilka
X.
Det är. X, ja. Ja, exakt.
Ja.
Jag kommer fortsätta säga Twitter så länge som det går.
Jo, jag vet. Så är det ju faktiskt. Jag säger också Twitter hela tiden. Men nu jag har fått många synpunkter kring att det heter X nu för tiden. Och
okay.
Att jag får släppa 2020 eller vad det var.
Okej.
Ja. Nej, men som Lukas sa, fotboll är fotboll på Instagram, på Twitter, X, lägger vi upp där. Sen kommer det faktiskt ett reportage på YouTube med en allsvensk fotbollsspelare som kommer handla om återhämtning.
Ja.
Dagen efter en matchspel, vad man kan göra som fotbollsspelare då. Och det är faktiskt en av seriens hetaste spelare, vill jag säga.
Mm, ja, jag håller med dig också. Vi får se när vi släpper den bara. Vi har väl lite grejer vi ska redigera och fixa och sådär. Så vi får se när den kommer. Men den kommer komma in någon snart i det i alla fall.
Jo, men just därför är det värt att gå och följa oss på YouTube, Twitter, Instagram för allt. All information om avsnitt eller reportage kommer ju där.
Exakt. Nej, precis. Du är helt rätt.
Så missa inte det. Och ta hand om er.
Ta hand om er och ha det bra. Life.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.